Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
Från alla närradiolyssnare. Idag har vi tisdag den 3 februari och programvärd idag det är jag, Sven Lindblom. Och gäst i studion, det är jag lyckats få tag på och få fatt på Niklas Nyberg och stanna upp dig en liten stund här. Du är ju verkligen jäktad, blir årets företagare 2006 och 2013 i Örnsköldsvik. Årets företagare i Västernorrland 2013. Årets stjärnskott i Norrland 2014 och årets fastighetsägare i Norrland 2013, och jag har säkert glömt en del också. Så att det är en stor ära att få att lyckas stoppa upp dig för den här intervjun en stund. Vi ska prata om din bakgrund i Anders Nybergs måleri. Vi ska prata om hur du har förädlat Sjögatan. Vi ska prata kanske om arken och vi ska naturligtvis Ting 1, upphovsmannen till Ting 1. Och så ditt senaste projekt nu, Solsidan, uppe vid Folkets park. Hjärtligt välkommen, Niklas.
Ja, tackar, tackar.
Ja, vad jag har förstått så har man får ju inte någonting gratis här i livet, utan du har ju en gedigen bakgrund hantverksmässigt också i pappa Anders Nybergs måleri AB. Du kan hantverket från grunden, eller hur?
Ja, jag gick, tar du vid måleri då, så gick jag aldrig målarlinjen nu, men däremot så var jag ju väldigt aktiv och jobbade från att det var sommarlovet efter sjuan. Så man kan säga från sommarlovet efter, eller sommarlovet vid sjuan fram till hela gymnasietiden ute, jag gick i 4 år teknisk husbyggnads. Då jobbade jag lika många timmar på ett år som en anställd. Och då är ju varit kvällar och helger och nätter och så vidare. Jag har ju verkligen brunnit för det där. Så det har ju varit det roligaste jag vet av. Och tycker det fortfarande.
Var det då självklart för dig också att bli entreprenör och axla pappa och farfars mantel?
Ja, alltså det har jag aldrig tänkt något annat. Utan jag har ju tyckt det varit roligt med att vara företagare och vara entreprenör. Och det där har väl säkert vuxit fram. Och då har man ju varit intresserad. Man har ju lyssnat på telefon och man har varit med när pappa har haft sina resonemang och så vidare. Så att det, och så dels låg väl i blodet också. Så att det där har nog varit naturligt för mig. Jag har aldrig tänkt något annat. Och jag har ju pappa och både mamma och pappa har ju alltid haft en positiv syn om livet som sådan. Så det har ju aldrig liksom varit tal om något elände och så vidare, utan man har ju alltid försökt gjort det bästa situationen.
Du är ju nu stadens kändis och är förresten i byggnadskretsar över hela Sverige, kanske också utomlands för Ting 1. Men du har berättat för mig en gång att det du egentligen är mest stolt över, det är ju förädlingen av Sjögatan. Berätta lite grann om hur det började.
Ja, man kan säga så här att om vi backar tillbaka lite grann. Alltså 91 då blev jag ju, både jag och min bror blev ju delägare i bolaget i Nybergs måleri då. Och så sen då hade vi ju påbörjat lite grann med fastigheter. Och så sen så hade vi byggt några mindre hus i vårt bolag. Sen köpte vi lite granna och sen så köpte vi i Västerås också. Så brorsan min Johan, han flyttade till Västerås 97 och där drev vi även måleri då. Och sen 2002, en hel del fastigheter hade vi där också som vi sålde efter några år. Och sen så 2001 eller 2002, jag tror det var 1 januari 2002, då var det dags att förändra. Så då så gjorde vi ett generationsskifte där det blev liksom naturligt att brorsan tog då över Västeråsdelen som var aktiv där och jag då fortsatte med Örnsköldsvik och trampade gasen i botten där kan man säga, men förändra lite grann och verkligen gjorde allt för att få det blir familjeföretag i all ära, men det blir väldigt mycket resonemang internt innan man kommer fram till beslut och så vidare, så att det blev lite annorlunda där och jag tryckte, hade lite tankar och grejer och då blev det liksom lite mera det är kanske fel att kalla det professionellt, men det blev mera ett företag med från beslut till handling, och det, varje en fick sitt arbetsområde. Det gick inte in i varandra lika mycket, va? Så att jag bedömde att jag behövde anställa de viktigaste, bästa personerna som jag kunde hitta, och så har jag alltid gjort. Så att jag fick till en riktigt bra organisation, och sen köpte fastigheter i ett rasande tempo där.
På Sjögatan?
Nej, 2002 då var det ju första fokus på lite grann Övik, men framförallt så vände sig blickarna till Umeå. Jag såg Umeå som en stor tillväxtort. Och det hade ju gått bra för Umeå, och det gick ju fortfarande bra. Och, så jag hoppade ju in i elden och köpte på mig, så vi hade 300 lägenheter. Och det var rätt mycket. Och så köpte vi Ernst & Youngs huvudkontor också på Teg där. Och så sen sen 1 april då 2005 köpte vi Sjögatan. Och så det är faktiskt nu 1 april som kommer. Då är det 10 år. Då är Sjögatan fyllt 10 år i vår nya tideräkning.
Så att, alltså den förändringen började så sent som för 10 år sedan?
Ja, 1 april 2005. Och så sen då så såg jag då en annons, det läste jag i Örnsköldsviks Allehanda, att Övik Energi var för trångbodd och skulle bygga nya lokaler i samband med kraftvärmeverket. Och lämna deras befintliga lokaler på Sjögatan. Och på den tiden var det ju väldigt mycket tomt på Sjögatan, det var ju 60% tomt. Och jag tyckte, och då skulle det bli ännu mer tomt med att Övik Energi skulle flytta. Så jag uppvaktade Övik Energi och lobbade och hade idéer och tog fram ett prospekt att man skulle kunna hyra våra lokaler som vi var hyresgäst i, eller som vi nyss hade köpt dem på Sjögatan. Och så blev det, kort sammanfattat, så Övik Energi flyttade till oss och vi köpte deras lokaler och förädlade dem och byggde på en våning. Så att det har där resulterat i att vi byggde för 300 miljoner på Sjögatan. Och då behövdes ju mera pengar för eget kapital. Så då sålde vi våra fastigheter i Umeå.
Och de, med den expansion som är i Umeå, så gjorde det väl en bra affär på fastigheter?
Ja, det var absolut inget fel att sälja dem. Och det var absolut helt rätt att behålla dem också. Men pengarna behövdes ju för att kunna fortsätta den utvecklingstakt vi hade i Örnsköldsvik. Företagsekonomiskt har det säkert varit mycket enklare och bättre ekonomi att behålla fastigheterna i Umeå. Och liksom fokusera på det. Men det var inte liksom pengarna som drev, utan det var utvecklingen av Sjögatan som vi tyckte var roligast. Vilket vi inte ångrar, för vi tycker att vi har byggt upp en ny stadsdel där. Som, ja, som då blev ordning och reda på.
Det får vi ju tacka för, vi som är Örnsköldsviksbor. Har du ju fortsatt, nu är du majoritetsägare, eller ditt bolag majoritetsägare i Arken också.
Ja, med Sjögatan, det är ju mitt eget bolag, och sen så har vi bildat ett konsortium när det gällde, ja, det var ju också lite hittligt 1 april igen då. Det var ju 1 april på Sjögatan och 1 april på Arken nu 2014 då, som vi hittade en grupp med några delägare, bland annat Länsförsäkringar och Länsförsäkringar Västernorrland och OK här på orten då, och så några företag också, privata företag som har gått in i det här. Så att det känns riktigt bra, och vi är starkt på gång där och tycks ha fått kontroll på läget och bekantat oss med hyresgästen, och ska vi kunna göra något bra av det här.
Ni ska göra bra av Arken också, alltså Arken är ännu bättre, den är ju bra idag. Som...
Ja, den har alltid varit bra, men vi ser det här, det blir lite annorlunda när man är privat än mot ett kommunalt bolag. Det blir lite ett högre engagemang, man står lite mer på tå och jobbar lite hårdare och tänker lite mer kreativt, så är det.
Apropå Arken, då vi, Åsa Bodén och jag skrev en bok om Arken, och då fick jag ju tillfälle att intervjua dig om en privatföretagares syn på Arken. Du ser den som en viktigt steg i utvecklingen av Örnsköldsvik, Arken, eller hur?
Ja, jag tycker att det var otroligt bra att det byggdes utav Örnsköldsviks kommun, och dessutom med en enad politik. Jag sa ju i den intervjun, i den boken du skrev, förresten så har jag ett gäng böcker. Vi har kanske 100 böcker utav dem nu, så... Men en intressant läsning, och då sa jag redan på den tiden att det var jättebra att det byggdes, men jag tyckte att det var fel att det skulle ägas utav kommunen. Kommunen gjorde sin insats och byggde det, men de ska inte syssla med sånt, utan det ska ut på privata marknaden. Så den tankegången har ju funnits länge, men de ekonomiska resurserna har inte funnits förrän nu, då när vi kunde hitta den här gruppen och gå ihop och göra det här.
Men nu är den ju ute på den privata marknaden, arken också.
Ja, ja, nu är det rätt. Nu är den rätt ägare kan man säga.
Just
för fortsatt förädling.
Och du har ju flera steg i utvecklingen av Örnsköldsvik som du tycker har varit betydelsefulla.
Ja, jag tycker att startskottet till Örnsköldsviks utveckling, det är faktiskt arken. Det är liksom, om man ser på utvecklingen av Örnsköldsvik, så då var det startskottet där Örnsköldsvik flyttade fram positionerna. Va? Och
där får vi ge dock Carl Edblom, Centerpartiet och vidare Fahlén, Socialdemokraterna, en eloge, för de var ju faktiskt trät och bröder, men om det här projektet var de helt eniga.
Ja. Ja, det var verkligen framsynt gjort i Örnsköldsviks kommun. För jag vill påstå att det kommer liksom en ny era in i Örnsköldsvik. Man kunde städa upp där inre hamnen och få ordning och reda. Och dessutom arkitektoniskt tjusiga byggnader som är... Alla människor tycker att det är bra. Ingen har någon annan åsikt om det. Va? Och det i sin tur, det resulterar ju att optimismen ökar ytterligare. Vi fick till... paradiset, paradisbadet som byggdes, och så i det ena gjorde det andra, Botniabanan kom och byggdes och vi fick arenans placering. Det var mycket diskussioner om det var rätt placering eller inte. Jag tycker att det är helt rätt placering. Staden lever på ett helt annorlunda vis än vad det var förut. Förr i tiden var det ju aldrig aktuellt att boka bord på en restaurang. Det var ju alltid ledigt, det fanns ju alltid bord. Men nu gäller det att vara lite framsynt där om du ska kunna både före och efter pådrag på inte bara ishockeymatch utan även andra arrangemang där som är viktigt att vara framsynt och boka och grejer. Så det är ju jätteroligt. Va? Och sen kommer gallerierna som byggdes som gjorde att stan blir lite mer levande. Jag tycker att Sjögatan har fortsättning på förädlingen där och har gjort sitt bidrag till staden. Och var bostäderna på kajen vid hamnkranarna. Där tycker jag att det har blivit riktigt bra. Och så sen tinget naturligtvis. Det är väl kanske den största grejen för Örnsköldsvik i modern tid som verkligen sett avtryck. Det är inte bara här lokalt utan det är ju ja, hela landet. Även tyska tidningar och till och med ett reportage från Japan.
Till och med
det. Jajamän, och Tyskland och England. Och det här är väldigt arkitektoniskt speciellt. Va? Och nästkommande är naturligtvis Solsidan som vi kan återkomma till senare.
Ja, vi återkommer också till Arken. Ja, apropå Sjögatan, vi återkommer till tinget. Men när den Sjögatan så vet jag att du hade en julklapp till dina hyresgäster både där och i Arken.
Ja.
Berätta.
Ja, det var egentligen ganska enkel åtgärd. Men vi gjorde så att vi tryckte upp etiketter på ett som är lite grann väldigt ropet då, med tinget med ett konstnärligt motiv där. Och en abstrakt historia som man kan skåda att det är tinget och så sen så på en glöggflaska. Och så skrev vi ett julrim på det och så hade vi tillhörande pepparkakor med loggan på. Både Nya Arken som vi kallar den för och så sen naturligtvis Nybergstan. Och så gick vi runt och delade ut det jag och mina fastighetsflickor då. Så att det blev riktigt uppskattat. Och då, nu ska ni föra julrimmet på det som vi tyckte var väldigt trevligt. Kommer här.
Nu tändas 1000 juleljus runt hela Örnsköldsvik och ute i varje Nybergshus sprids glöggdoftens mystik. Vår sjögata i 10 år extreme makeover fått och övergivna järnvägsspår är nu ett minne blott. Ett utropstecken mitt i stan blev tingets färgprofil. Den känslor väckt på alla plan i känd Bengt Lindström-stil. En nytändning för våran ark har ägarbytet väckt. Och Solsidan vid Folkets park blir nu nästa stort projekt. Så blanda nu tills lämplig smak och styrka glöggen får. Ditt väl är våran hjärtesak. God jul och gott nytt år!
Ja, nu tänker jag ändå återvända lite grann till det gedigna hantverk innan vi kommer in på tinget och Solsidan. Jag vet ju av lång erfarenhet att det ligger väldigt gedigna arbetsinsatser bakom innan man blir en framgångsrik företagare som vad du är. Du måste berätta lite grann mer om din bakgrund i familjeföretaget.
Ja, hela min familj har egentligen varit upplagd lite grann så att omöjliga uppdrag och med hård tidspress och så vidare, det har liksom sporrat oss för att göra saker och ting och det har ju liksom alltid blivit liksom projektbaserat va. Och när vi pratar om en sommar 1988, alltså då var jag 18 år, då skulle vi, hade vi ett uppdrag att vi skulle lägga nya mattor på kontorslandskapet på Hägdöns. Det är en liten rolig historia. Det var 4000 kvadratmeter, så det var ett stort jobb.
4000, det är ju som mer än 4-5 egna hemstomter. Eller?
Ja, det var väldigt stort så. Det var ju väldigt stora ytor också. Då. Så att det var ju ganska enkel mattläggning kan man säga. Men det var ju, man rullade ut en hel rull. Han är ju 31 meter lång, så att det var ju väldigt speciellt. Jag hade aldrig lagt matta hela mitt liv, och från att stå på knä väldigt mycket då. Så att en normal dag, det kunde se ut så då, när vi hade det som ett projekt. Då var min bror involverad, och så han hade ett gäng på nätterna och rev bort befintlig mjukmatta. Och så sen så kom jag dit runt 4-tiden på morgonen och spacklade i lite skador. Och så sen klockan 6 då kommer det ett Anders Berglund då, som var riktig mattläggare, och så sen så hjälptes vi åt, han och jag, och la de här mattorna. Och då minns jag ett rekord vi hade, det var på ett dygn, då la vi 740 kvadratmeter. Och 740 kvadratmeter, det är bra mycket, det är svårt att göra om. Ja. Och det där resulterade i att mina knän, de var ju inte i ordning och reda på första jul va. Så det tog från semestern fram till jul, så det är en rolig grej jag har varit med om.
Ja, det förstår jag, det förstår jag. Det hör till din bakgrund.
Mm, ja, vad kul. Och du, när vi träffas så pratar vi ofta om det här fortfarande. Så det är lite kul.
Och vad sa pappa Anders då om den gedigna insatsen?
Ja, men vet du, det är så konstigt. Det är ju liksom självklart när man är i det där. Då är det ju en grej. Va? Sen så utvecklade vi ju det här med fönsterrenovering. Det var ju starkt involverad också. Att vi renoverar ju väldigt mycket fönster.
Ja, det gjorde ni för byggnader i Stockholm till exempel.
Ja, det blev ju väldigt uppmärksammat på Naturhistoriska museet. Där var ju pappa väldigt aktiv på plats. Då. Sen tog vi ju hem fönstren hit hem på verkstaden, själva fönsterbågen. Och han skötte ju mycket arbeten där nere på plats och bytte ut rötskadade delar och grejer. Och han stod med i slips och vit skjorta och sågade in trädetaljer och grejer. Eller in, lusa in som man kallar det för, va? Inom branschspråk, så att det har varit roligt. Sen har vi gjort mycket kyrkor. Vi har gjort Självåt kyrka, för det gjorde vi kanske 84-85. Vi har många kyrkor har vi varit involverade i.
Och bytt fönster då?
Nej, inte bytt, absolut inte. Det är mycket kulturella fönster, och ju äldre fönster desto bättre har det varit för oss, för då blir det komplicerat, och det är kanske blyinfattningar och det är kultur och grejer, som man måste liksom ha väldigt mycket känsla och hantverkskunskaper där, och då passar oss bra.
Att renovera dem?
Ja, renovera dem då grundligt då med linoljekitt och linoljefärg och så vidare, så att det har ju tagit bort beslag och grejer och restaurera dem. Så att det har varit en stor grej. Det har vi jobbat med från Stockholm ända upp till sameskolorna på Karesuando och Lannavaara och så vidare. Umeå, Sollefteå, tingshuset i Sollefteå. Många tingshus, kyrkor, även försvarsfastigheter och sameskolorna nämnde jag, på hela Norrland. Det var egentligen från Härjedalen uppåt. Så att, det har varit en jättestor grej.
Och det här, ni jobbade på Sjögatan med de grejerna, va?
Ja, i våra gamla lokaler där vi energi idag. Då, sen flyttade vi över då, så att vi än idag håller vi på med det här. Just nu håller vi på med Skarinska villan i Umeå. Det är de flesta känner till vilken det är.
Så då tar ni fönsterbågarna till Örnsköldsvik och renoverar dem?
Ja, ja.
Och karmarna, det lusar ni in och lagar på plats?
Ja, det där är ju... tiden har ju förändrats lite grann där, så där är jag ju med som delägare i bygg- och måleriföretaget då. Och där är vi ju idag faktiskt närmare 100 anställda, med den största delen här i Örnsköldsvik då. Sen så är vi i Nordmalningen 14-15 personer och Umeå likadant. Så att där är vi ju flera delägare i det, varav tre stycken är aktiv och driver det.
Men från det här då, hantverksmässiga, är ju en steget ganska långt till tinget. Hur kom du överhuvudtaget på idén? Jag är fascinerad av allt från idé till förverkligande. Det här måste vi prata en stund om.
Ja, ett intresse för fastigheter har ju alltid funnits, för det är ju liksom någonting konkret man kan ta på. Så det är väl själva grundintresse. Sen när det gällde tingshuset, redan ungefär 95-96 så hade vi ett intresse att köpa befintliga tingshuset och egentligen flyttade. Vi hade ju en färghandel under en period och då var vi inne på att flytta kontoret, färghandeln och utgå med företaget från befintliga huset. Och vi kom aldrig riktigt överens med, det var Vasakronan på den tiden som ägde det. Och då kom vi aldrig riktigt överens med om prisbilden där, så det blev aldrig någon affär då. Men då var det samma förvaltare. Då har, tingshuset har ändrats mellan olika ägare på de här sista 15-20 åren på 4-5 olika ägare. Ett tag så var det G Capital från Amerika som ägde den. Och på sluttampen då, när det blev finanskris, då ägdes av municipalfastigheter som i sin, och ägarna där var från Island, och där slog ju finanskrisen riktigt hårt. Så att, och det var samma förvaltare under hela tiden, och han mindes att vi hade ett intresse av det där. Så då blev det, hamnat under tvångsförvaltning, och de ringde upp och vi satt och resonerade om det där, och vi kom överens om att jag fick köpa det där. Och det var alltså idén föddes egentligen i mars 2010, så det är också 5 år sedan. Så länge sedan är det. Tiden går ju väldigt fort. Nej, då kommer vi överens. Och idén skapades. Att min tanke då, då hade man fått ett annorlunda syn på det. Jag tyckte ju läget var fantastiskt. Och det är väl lite grann typiskt också att en normal människa, om man kallar den så, då, de kan ju liksom fokusera på att den här betongbyggnaden är ju liksom lite tråkig, han ser inte färdig ut och så vidare. Va? Vi såg lite annorlunda att det här borde man kunna göra någonting utav. Läget tyckte vi var strålande med, det, med dess närhet till allting. Då hade vi liksom då ett eller två snöbollskast till två gallerier och systembolag och badhuset. Och, så att det kändes ju verkligen bra. Så Pingstkyrkan, Granngård. Så. Det var ett lugnt område, så väldigt centralt. Så min tanke då var att bygga på det några våningar i trä. Vi säger 5-6 våningar i trä borde vara fullt ut realistiskt med sunt förnuft att belasta befintlig stomme med. Och när jag berättar här för en branschkollega som jobbar med mycket förädling av fastigheter och grejer, Torsten Karl Larsen ifrån Stockholm, som jag på den tiden dryftade en hel del idéer med. Och då så gick han igång riktigt på det, för han tyckte det här var en riktigt bra idé. Och han i sin tur kände Gert Wingård hade gjort jobb tillsammans med han förut. Och det tyckte jag lät intressant, för då föreslog då den här Torsten att kan vi göra det här tillsammans, vi har ju känt varandra i 8-10 år och då har vi ju roligt tillsammans, då är det ju intressant om vi kunde ha gjort det här tillsammans. Och då säger jag till att Gert Wingård blir involverad, för han borde tycka att en sån här betongbyggnad är rolig att jobba med. Och i regel är det så att alla arkitekter älskar betong. Någonting är det så att det är någonting speciellt med betong. Och det i sin tur gjorde att Gert kom hit, och han fattade naturligtvis tycke för befintlig fastighet, och han såg det här lite annorlunda. Så han säger så här då, och att kan vi belasta, ska vi göra ett riktigt hus av det här så det verkligen sätter i vikt på kartan, då så skulle vi fått hoppa över att belasta på befintligt hus, utan vi belastar på innergården som består av 12x12 meter där det regnar och snöar in förut, va. Och så sen så bygger vi där på en stomme då på 8x8 meter som innehåller då 2 stycken hissar och en nödutrymningstrappa, en spiraltrappa hela vägen upp då. Så det byggde vi på 8x8, var hans idé. Och så sen när vi kommer upp jämst med befintligt hus som är där i 3 olika höjder på yttertaket på befintliga huset, då kragar man ut från 8x8 till 22x22 och så sen då 11 nya våningar då. Och han bodde ju hemma hos mig en natt eller två, och vi åkte ju runt här, vi åkte båt för att se hur, och gjorde liksom en research så alltså Gert skulle känna sig trygg i hur du skulle kunna gestalta sin ny byggnad. Och vi åkte båt och kände oss för den vägen, åkte ju bil runt om och gick på stan och kollade läget, och så sen var på museet och försökte få reda på lite gamla fotografier och hur tankar var sen förr. Och sen så åkte vi helikopter också. Och han sovde hemma hos mig, och han såg de här Bengt Lindström-tavlorna som jag har varit begeistrad i sedan 92, som jag har samlat på, som jag har en hel del både på kontoret och hemma vid, och han nämnde ju ingenting om det. Och vi hade en samling här då, eller en träff med kommunen dagen före midsommarafton, där vi hade 8 stycken som vi bjöd in. Jag tror att det kom 11, så det fanns ju ett starkt intresse från kommunens sida vad vi hade för tankegångar. Och just det här med Gert också då. Så när han kom tillbaka efter en månad, då hade jag ju varit ner. Det var så här att jag var ner till Stockholm och då skulle han visa mig det här då. Och han hade gjort en prototyp som jag ofta använder för att berätta om det. Och när han tog fram den, då blev jag ju chockad när jag såg de här färgerna och hur huset såg ut och så vidare. Men när Hjärta kunde förklara tankegångarna bakom det här, då blev det ju riktigt, riktigt bra. Och då kände man att det här ska vi bygga vidare på.
Så det var intressant. Ni lyssnar till Radio Nolla Skogs. Jag heter Sven Lindblom, är programvärd idag. Och gäst i studion är alltså Niklas Nyberg, som då berättade om tillkomsten av Ting 1. Gert Wingårdh och din arkitekt, han blev inspirerad av Bengt Lindström-tavlorna också då?
Ja, det var ju så här att när han förklarade varifrån han hade fått färgsättningen, då hade han letat åt en lämplig oljemålning som Bengt Lindström hade gjort 1968. Och den tog han då och pixlade om då på datafotografispråk, om vi kallar den för så. Mm. Och därav färgsättningen då, som är i 8 stycken olika kulörer. Det är 3 röda och 2 gröna och 2 gula och en lite vit beige, va? Så att den symboliserar färgsättningen från tavlan.
Jag vet en gång där huset just började stå färdigt, så åkte jag med mitt barnbarn 11 år från Sundsvall genom stan och sa, men vad är det där? Vad är det där? Är det ett konstverk? Mm. Och peka på Tinget. Mm. Så visst är det en färgklick, och du har ju fått otroligt mycket uppskattning för detta hus.
Ja, och det har ju varit faktiskt, vi visste ju och förstod att det skulle bli mycket uppståndelse med det här. Men det har nog blivit dubbelt så mycket än vad vi trodde. Så att, och det i sin tur sporrar ju till andra saker också. Men det var en sak jag tänkte berätta där om, när Gert kommer upp då och presenterar det här, för det här kunde inte jag presentera själv för kommunen. Det här måste ju liksom ett proffs. För det här bedömde jag att det här kommer ju bli jättesvårt att kunna få igenom.
Hade han 13 våningar på en gång han då?
Ja, nej, faktiskt så la vi dit en våning till.
Jaha.
Det var 12 från början, men det slutade med 13. För vi fick sån respons på det här och det blev så attraktivt, så då la vi in en våning till och det gick bra det också. Men när han kom upp och presenterade det här för idén för kommunens tjänstemän och även stadsarkitekten, och då så visade det sig att då så var man väldigt samspelt, för det fanns liksom ett budskap i grund och botten från stadsarkitekten att befintliga huset skulle liksom inte vandaliseras, eller vad man ska säga, i och med att du gör en påbyggnad, va? Men egentligen var det inte en påbyggnad vi gjorde ju en inuti byggnad, kan man kalla det, va?
Det var väl en bergklack i dagen där inne, ja, på innergården.
Ja, så det är ju bra att bygga på rent hållfasthetsmässigt.
Det är berggrund.
Den väger ju 11 000 ton, så att det vill ju till att det finns någonting att stå på. Va? Mm. Men då så, nu tappar jag tråden lite grann där. Vad var det jag skulle berätta någonting om?
Vi var inne på Gert Wingårdhs idéer och den ni presenterade för kommunen.
Ja, precis. Då var det ju så att med den arkitektur som blev gjort nu, då har man visat hänsyn till befintliga huset att inte vidröra det på något vis med några pelare eller någonting. Så att ur vissa vinklar, då kan man bedöma och tro att huset står bakom befintliga huset. Va? Mm. Och det var för att visa respekt till den gamla byggnaden. Så att den vidrör inte på något vis, utan det är liksom bara en glasruta. Så, och det finns ju en glipa där på 1,5 meter som tätar med en glasruta. Och det är för att kunna behålla värmen och ta tillvara på energivärden och grejer. I både befintliga huset och golvet underifrån. Va? Så det är och det där tyckte stadsarkitekten var bra, och även länsstyrelsen, att det fanns en tankegång bakom det. Va? Och en annan sak som var riktigt roligt, det var att en av arkitekterna som ritade befintliga huset, han var ju då delaktig på invigningen som vi också hade då, när huset stod färdigt. Och så skrev vi ju en bok om det här också, och där har han ett citat då, att idag, från början var jag skeptisk till att man skulle förändra mitt hus som jag skapade 1961 på ritningsstadiet. Men nu så här i efterhand så är jag, känner jag mig otroligt nöjd. Och så under citata att det nya husets skapelse bärs upp som en sockel med min skapelse. Så det tyckte han var riktigt bra. Och till saken hör att han hade också några Bengt Lindström-tavlor och bodde nere i södra Sverige. Så det hängde ihop. Säcken liksom knyts åt ganska fint där.
Det här tingshuset som uppfördes 1961 var ju en grå betongbyggnad. Omdiskuterade den också. Somliga tyckte ju att den var vacker. Somliga ett väldigt fult hus. Var det byggnadsminne också då?
Nej, det är inte byggnadsminne, men det har någon sorts beteckning som jag inte kommer ihåg, om det kan kallas för lilla Q eller någonting. Men det blev liksom i samband nu när vi gjorde om detaljplanen för att kunna bygga så här. Och där står att man inte liksom får ta upp nya fönster eller hänga på när mycket grejer på befintligt hus. Det måste ske med yttersta varaktighet. Det ritade 61 och bygglovet blev 1965 och det byggdes klart 67. Så är tidplanen på det gamla huset.
Och gamla tingshuset, ja.
Ja. Och det här var ju ett väldigt komplicerat hus att bygga som vi byggde. Jag vill ju påstå att det är Sveriges mest komplicerade bostadshus som någonsin har byggts i Sverige.
Ja, genom att det vilar på fyra pelare på och kragat ut, som du sa.
Ja, ja. Och det som är ännu mer anmärkningsvärt, det är att från den, alltså i mars 2010 när idén kom, då tog jag endast 1000 dagar från idé till inflyttning, och under den tiden så är det även gjort en detaljplan, en ny detaljplan, och det är ju sensationellt. Och berätta om det för andra kommuner som kommer på studiebesök eller om man blir inbjuden för hållande föredrag gällande det här huset, för det är ju lite speciellt, eller väldigt speciellt. Så de tror ju inte att det är sant, va? Andra städer, de kan ju överklaga i 1000 dagar, va? Mm. Så att Örnsköldsviks kommun, eller Örnsköldsviks kommun, så alla tjänstemän och så vidare och politiker, det har ju varit en enad politik på samma vis som när Arken byggdes när det gällde ting 1. De har ju förstått marknadsföringsvärde i det här. Och tjänstemännen som har jobbat med det här, de har ju tyckt att det har varit roligt att vara engagerad och haft en positiv inställning. Va? Och på samma vis känner jag ju nu när det gäller Solsidan. Så att det ser vi fram emot. Det är ju, jag brukar jämföra, för att göra en liknelse, då brukar jag säga så här att det är ju om man bestämmer sig för att ha en fest och man bildar en festkommitté, då är det ju suveränt att om alla som är med i festkommittén vill ha en fest, va?
Just det.
Så att det är ju viktigt det där att man har den känslan för att man verkligen, och att man brinner för sitt jobb och tycker det är roligt.
Jo, resten av programtiden ska vi nu ägna åt Solsidan, ditt nästa stora projekt. Men vi skulle väl ta och vi hade en låt du ville bjuda lyssnarna på.
Ja, tackar för det. Vi gjorde ju en sång till invigningen på Ting 1 som en liten sammanfattning. Och till den så hade vi ett passande bildspel också som visar lite episoder och som skulle förstärka hela sången. Men här kom i alla fall sången. Den hette En sann saga, Ting 1. Och sångare Lars Johansson.
Ut i Niklas Nybergs hjärna väcktes tanken visionärt om ett hus i stadens kärna, någonting helt spektakulärt. Och Kaj Larsen ställde gärna upp på att det nog var värt att kontakta erkänd stjärna av kalibern Vingårdshjärt. Sen så var det dags att börja strida. Trionden gick på med fart och fläkt, för det gällde ju att smida innan elden blivit släckt. Man fick fäste för sitt budskap ut i varje samrådsgrupp. Nu var det slut på gamla tider, det var dags att bygga mot himmelen upp. Så man borrade och sprängde för att köld och värme få, och den stora kranen svängde med den svenska flaggan på. Huset hastigt
uppåt trängde ur det gamla och det grå, medan folk förundrat blängde mot vår svindlande nivå. Ja, här släpptes nya tankar fria. Detta, det var inget annat likt. Ingen grå och trist kopia. Nej, det mesta var unikt. Det var världsklass på projektet i vart eviga moment. Man kunde ana nya tider. Det var knappt man fattade vad som hänt. Det krävs klöver, liksom ruter, för att satsa gång på gång. Och det hedrar den som gjuter sina drömmar i betong. Nu när byggnadstiden slut är, kan vi brista ut i sång. Och som hyresgäst man njuter på sin glasade balkong. För nu är det slut på väntans tider. Det har blivit dags att flytta in. Goda utsikter sig sprider, ja, de bästa någonsin. Och bland alla som har hittat hem i detta sagoslott kan man nu samstämt konstatera att det allra bästa, det duger gott. Nu står huset där framför er. Dess profil är magnifik. I Bengt Lindströmska kulörer på glaserad keramik. Det som samhällsdebattörer blåste upp i ren panik blev ett verk av kreatörer, en symbol för Örnsköldsvik. Så nu är det dags för oss att trivas. Huset står nu färdigt på sin plats. Ny historia ska skrivas och mot framtiden ta sats. Ja, det är för väl att stora dårar ofta har sånt sting. Nu står det klart att allt är möjligt när man gör något stort av små nära ting.
Ja, ni lyssnar till Radio Nolaskog, så jag heter Sven Lindblom, programvärd idag. Och gäst i studion är Niklas Nyberg. Och Niklas Nyberg, det var ju många som höjde på ögonbrynen när du köpte Folkets Park. Vad ska han ha det till? Och vad är lämpligare än att vi ställer frågan direkt till dig?
Ja, alltså den viktigaste grejen för oss, det var ju själva markområdet när det gäller parkeringen för att kunna bygga ett riktigt hus som vi tycker roligt var. Men naturligtvis så måste vi ju ha något riktigt användningsområde för själva befintliga byggnaden Folkets Park. Det är ju en riktigt bra byggnad. Den är ju på 1500 kvadratmeter i två våningar och den är ju byggd 1986, så den är ju av rejält byggd, så den är ju av modern karaktär. Så att där jobbar vi ju lite granna på att hitta något sorts användningsområde. Vi tror ju väldigt mycket på framtiden när det gäller hela det där området. Om man ser Parkskolan, känns ju, det pratas om att den ska utvecklas ytterligare och att Nolaskolan kommer att hända och inte används i samma grad på framtiden. Nej. Så att området som sådan kommer ju bli mera folkig. Och jag personligen tycker att det vore verkligen passande med en förskola där i bottenvåningen med dess läge, att med mycket lekytor och grejer för barn och centralt till. Och förskolor pratas ju om att det behövs, va? Sen om det ska vara kanske i privat regi, så att man trappar upp det där lite ytterligare och försöker gå in på en ännu högre kvalitet. Eller om det ska vara i kommunal regi, det vet jag inte riktigt hur det ska vara. Jag gillar ju det privata. Det gör, ju mer man kan privatisera, desto bättre tycker jag att det är. Så att det är väl en tankegång. Så.
Ja, du har förstått att du tänker behålla dansrotundran då. Det finns ju konferenslokaler och restaurang och det finns ju mycket i Folkets Park där.
Ja, tider förändras ju. Och som det är nu så har det ju blivit betydligt bättre beläggning för Bruks och arenan och Gnistan och så vidare. För det fanns ju egentligen för många. Så Folkets Park kan man egentligen säga var lite grann över. Om man inte nu hittar ett nytt koncept. Vi säger som förr i tiden när Mats Abrahamsson var chef för Folkets Park, som numera bor i Stockholm och var väldigt aktiv och drivande. De satte man en 27 miljoner. på Folkets park. Då var det liv och rörelse, det var full aktivitet. Nu sista åren som Folkets park drev det, då låg man nere på 7 miljoner. Va? Och i stort sett med samma personal. Mm. Så att man måste liksom anpassa sig till verkligheten, eller så får man skapa saker och ting så att det blir attraktivt. Va? Så att, vad som händer med övervåningen, det vet vi inte riktigt, men det är ett fantastiskt kök som går att jobba vidare på. Det kanske ska vara en kock- och servitrisutbildning efter gymnasiet. Man kanske ska ha en kändiskock som ungefär som Anders Bagge jobbar med musik här tillsammans med Ulla Sjöström, att man går på den linjen. Men där krävs ju en entreprenör som går in helhjärtat för sånt här. Det är ju ingenting som vi kan engagera oss i. Så att tills vidare är Rotundan, alltså danslokalen och så vidare, kvar. Och vi har ju dragit ner på värmen och så vidare. Nu kommer det att bli en dansmara här. Och de ville bums vara här, och det tycker vi är en väldigt bra grej för stan. Det fylls upp i hotellen och det blir aktiviteter och grejer på stan. Och de får att köpa någonting och dra handen på stan och grejer. Så att det är ju mycket folk som dras, och det är ju bra för Övik. Och jag tycker att det där är ju ett koncept som man har... Jag gillar ju utveckling. Mm. Tittar man på dansmaran så är det väl egentligen ingen större utveckling som har varit. Om nu dansmaran är så attraktiv, och så länge vi inte har något annat användningsområde, så får de ju hålla till där. Men på framtiden så tycker jag att man ska vidareutveckla det här och ta den inne på arenan och göra ännu större pås i Örnsköldsvik. Det borde, om det nu är så populärt, så borde det gå att göra den ännu populärare.
Mm.
Det är bara ett litet tips för den som vill driva det.
Men det blir alltså en dansmara här under våren då redan?
Ja, jag tror att det var i februari. Jag kan inte datumet riktigt. Men det kommer att bli så också.
Mm. Trevligt. Men det var ju framförallt tomtmarken du ville åt. Och när har du då presenterat planerna på ett stort hus? 16 våningar.
Ja.
Ja, egentligen 17 ifrån stan räknat.
Ja, ifrån stan sett så blir det en sutterängvåning, så det blir liksom en våning noll, eller om man kallar det minus ett, eller minus låter negativt, så det måste ju vara, noll är inte riktigt bra heller, så jag vet inte hur vi får numrera det där. Det finns ju lantmäteribestämmelser på det där, så vi får kolla upp det där.
Men från stadsidan, från markplanet, 17 våningar, har du tänkt på att Hötorgsskraporna i Stockholm, de är 19 våningar, du är snudd på dem.
Det var inte bra. Det var inte bra.
Du skulle ha klagt på till med 20 då? Så har jag...
Nej, det är så här att det blir annorlunda brandkrav. Du har först ett brandkrav i byggnationen på 8 våningar. Och sen så har du ännu tuffare krav vid 16 våningar. Och i och med att det här då är 16 våningar på entrésidan, då så klarar det en 17 våning på sutterängvåningen. Så nå mer än 16 plus 1, alltså, är inte aktuellt.
Så det är alltså brandkraven som ställer?
Ja, det är inte bara det blir andra fördyringar också. Då vindlaster och grejer som gör att det blir ännu våldsammare. Så att vi tycker att det är behagligt med 17 våningar totalt.
Det
ser trevligt ut. Vi bedömer att det fattas på den tomten, och det fattas i Örnsköldsvik på samma vis som att tinget behövdes.
Men jag har ju sett på insändarsidor och hört en del röster om att man frågar sig, har det inte varit bättre, lämpligare för stans skala så att säga, om du har byggt 3 stycken måttligt stora hus på den här tomten till exempel?
Ja, men att bygga och inte synas, det vet jag inte riktigt om det är någon utveckling heller, utan jag tycker att det är roligt om det kan sticka ut lite grann, och att gärna att det skapar debatt, det är inget fel i det. Allting som pratas, det är bra. Det är bra för Örnsköldsvik. Och ju mer som byggs i Örnsköldsvik, desto mer stiger värdena också på villor och andra lägenheter och grejer. Det krävs barriärbrytande grejer för att det ska gå bra för hela stan och att en stad ska utvecklas. Och när man likt gör någonting, så kan man göra något roligt och uppseendeväckande.
Men hur märker ni av att det finns intresse av att köpa lägenheter i det där huset, ni som är verksamma då i Nybergsbygg?
Ja, i Nybergsfastigheter är det ju egentligen då, om man ska vara riktigt formell. Nybergsbygg var jag ju delägare i. Det är ju Nybergsfastigheter som bygger en sån här sak. Och så. Ja, det funkar ju så här då, att de som kommer att flytta hit, det är väl kanske hälften av dem som inte vet om att de ska flytta dit än. För de har ju inte förstått riktigt hur bra det är. Och jag har ju heller inte presenterat det. Va? Men det här huset, det kommer ha så många saker och ingredienser som inte finns i något annat hus i Sverige totalt sett. Va? Så att det här, det är ju tanken att bakom om du säger förlängningen på gatan när man kör förbi gaveln på museet, att man släpper in den i berget, vi spränger ur berget och tunnlar oss in och så gör vi en parkering där. Där inne för 81 bilar.
Ja, då berättade du att bara kunde man ta hissen ner och så promenera genom museiparken och ölparken, ja, till torget på 10 minuter, sa du. Och...
Nej, det tar inte 10 minuter. Man går 100 meter per minut. Och det tar 6 minuter att gå från entrén till tunneln till torget. Och det tar 4 minuter till att gå till resecentret. Så att vi har full koll på det där.
Det är väldigt korta promenader.
Ja, det känns verkligen bra att promenera genom en park både morgon och kväll. Man, det är svårt att få den och trevligare.
Men du...
Och så sen då, när du är, då går du via garaget och så åker du upp i hissen. Så att du är, och åker upp i trapphuset där.
Men alltså spränga in parkeringsgarage i 30 meter under markplanet inne i berget. Det måste väl väldigt dyr infrastruktur att åstadkomma det.
Ja, men samtidigt så skulle du veta att vi, det är en väldigt stor grej, absolut. Det är ju och resurskrävande med maskiner och grejer, så det är ju ett våldsamt, det är en liten galen idé på samma vis som ting 1 i grund och botten är lite galen. Mm. Men galenhet är ju bra också, det är absolut, det kan man ju kalla ett annat ord på det, är väl en typ av en utveckling, va? Men om man ser det så här, så har vi ju ingen infrastruktur i övrigt, allting annat finns ju. På, om du ser, nu tänkte det se ut, är det inga vägar som behövs bygga, det är liksom inga trottoarer och belysningar och grejer, det är ju liksom, allting finns ju där redan.
Och anslutningar till väg och vatten, avlopp?
Ja, det ligger granngård, så att man kan ju med optimistiska glasögon, vi säger som Elvi brukar ju använda det ordet, man får de positiva glasögonen på sig, och då är det vi är ju lite grann utav samma tänk där, att då vi gör någonting bra utav det här, och då bedömer att då kan vi sätta resurser på att utveckla det ännu mera med bergrum och hissar och grejer. Och det här är ju inte någon hiss som ska vara för allmänhet, utan det här är ju för de boende. Det blir ju kodlås och grejer, så att man känner sig trygg i det.
Men du säger att alla annan infrastruktur i området har du då alltså med köpet av Folkets Park?
Ja, ja, så är det.
Men visst är det också, vi har ju läst i Örnsköldsviks Allehand så att du tänker du nyttja bergmassorna också som du får ut?
Ja, där så ska vi framförallt, det blir ju väldigt mycket bergmassor, och det är idag söker vi, håller vi på med en process nu att försöka snygga upp strandlinjen längst efter Sjögatan, så att det blir snyggt och fint längst efter strandlinjen. Det är ju lite för mycket av industriell karaktär nu, det är ju en gånglinje som går längst efter vattnet, så en gångväg, en gång- och cykelväg är det väl till och med. Och då kan det vara trevligt om vi kan rycka upp den så det blir ordning och reda på den.
Och så ska du anlägga småbåtshamnar för?
Ja, tanken är framför den här rondellen som vi byggde vid Ildermanus-restaurangen på Sjögatan där, mellan Cargotech och posten. Att vi går ut där med brygger där, och första tanken var där att bygga den med sprängmassor. Men det blir så komplicerat, är jag rädd för, med miljötillstånd och grejer att lägga ut sprängmassor ute i vattnet. Så att vi, det troligtvis lutar åt flyttbrygger som inte är samma miljöpåverkan.
Du måste ha, ja, bygga i vatten, det är naturligtvis riktigt komplicerat. Mm. Jag återkommer till intresset för bygget. Har du för de här, många lägenheter blir det egentligen? 57? Eller?
Nej, det blir ju cirka 80 stycken. Det vi ligger på 80 stycken nu.
80 lägenheter?
Ja.
Har du förfrågningar varje vecka om de här lägenheterna? Eller?
Jag har väl förfrågningar kanske varannan dag.
Ja, så mycket? Tror.
Och frågor varje dag, flera gånger om dagen. Så är det. Så att det är ju väldigt intressant, absolut. Och vår tanke är ju nu att vi ska ha, inte först till hösten, jag skulle tro att det är i slutet på september, i början på oktober, där någon gång, då ska vi ha en riktig samling och en genomgång och kunna presentera det professionellt, så verkar man förstå hur sensationellt det är.
Kommer du att kalla dem som har intresse, eller blir det en öppen allmänhet?
Det blir både, naturligtvis kommer vi att kalla alla som har hört av sig och varit intresserade under tidens stånd. Det för vi för ner det Så att vi har det, allt eftersom folk hör av sig och intresset finns.
Så skriver ni,
ja, då skriver vi upp det och så kontaktar vi dem med datum och grejer, va. Och så sen så har vi även en öppen visning då, och berätta om våra tankar och idéer. Och då är ju Gert Wingård även involverad i det här projektet. Så då kommer han vara med på det också, berätta sina tankegångar, hur tankarna är och varför man gör som man gör och så vidare.
Ja, det blir ju naturligtvis väldigt häftigt med detta höga hus på den sidan av staden och så kusthöjden på den andra. Så att,
ja, det sammanbinder stan lite grann. Det blir liksom att man och plus att stan växer och att det blir lite belysning. Och det ser ju verkligen trevligt ut även uppe på kusthöjden när det lyser där på kvällen. Det blir en större stad. Vi vill ju ha en större stad.
Det blir det. Mm. Det är ju nu en Folkets park, är alltså att marken är avsedd för allmänt ändamål, Folkets park parkering. Nu ska du ändra detaljplanen. Hur fortskrider arbetet?
Den är ju påbörjad här nu i början på december, så den är ju just i sin linda och den bör preliminärt vara färdig under våren nästa år, kanske under mars månad nästa år.
Så 2016 alltså?
Ja, ja. Så att en sån här process, den är ju ganska stor. Det är ett väldigt stort område det handlar om.
Det blir ju utställningar utav för allmänheten då.
Ja, absolut. Absolut. Och så sen så då, problem och grejer som dyker upp nu under tiden, då försöker man ju eliminera tillsammans då med och att serva upp kommunen med information och grejer då.
Så att förändra detaljplanen så att det blir möjligt att bygga tar drygt ett år då?
Ja, det tar cirka 15 månader.
Och vad har du för kalkyl på byggstart då?
Ja, det bör vara där, alltså våren 2016. Där ska det teoretiskt vara fullt möjligt att komma igång. Och då är det ju, på det så är det väl en 20 månaders byggtid.
Det jag förstår, det blir så.
Och då bygger man både, det blir liksom två entreprenader då. Dels så kör man ju garage och tunneln. Det blir ju en entreprenad och sen själva husbygget blir en entreprenad. Och de är ju oberoende av varandra, som man jobbar liksom från bägge hållarna, va. Så det blir en rolig tid.
Du har säkert någon kalkyl också vad en trerummare kommer att kosta?
Ja, bara bara skrivet med blyerts eller inte ens det. Utan naturligtvis så ska ju de vara... Jag tycker att det är fel att använda ordet de dyraste lägenheterna i stan. Det tycker jag är fel. Utan jag skulle kalla dem de mest prisvärda lägenheterna i stan. För det innehåller så mycket... Som gör att det här kommer att bli verkligen speciellt, som jag ska få presentera mer utav sen. Men jag kan ju berätta om terrassen på...
Ja, du kan berätta lite grann om mervärdet med att hyra där.
Ja, eller inte hyra, man köper ju en bostadsrätt då.
Ja.
Så att tyvärr så är det ju väldigt svårt att kunna bygga hyresrätter i Sverige, för det blir ju det är svårt att få någon ekonomi på det, så därför är det ju bostadsrätter som vi jobbar på. Och då kan jag säga så här att uppe på terrassen, som är då ungefär en 500 kvadratmeter översta våningen, om du tänkte att du har en uteterrass där på en 250 kvadratmeter som består av en swimmingpool som är 10 gånger 3,5 meter, vi har ett soldäck, vi har en öppen spis där man kan elda under bar himmel, vi har 10 meter i takhöjd på terrassen upp till taket, och vi har inga väggar ner mot stan ute på terrassen, utan det är bara ett glasräcke, va, som ligger på en 1,30-1,40, lite högre än vad man normalt tar. Jag tror 1,10 ligger normet på det. Så vi höjer upp den lite till för att känna trygghet när man är på de höjderna, va. Samma sak med balkongerna, så gjorde vi även på ting 1, va. Det blir samma typer utav balkonger på solsidan som på ting 1. Vi har balkongernas storlek. Det finns tre olika storlekar på balkongerna på ting 1, varav den största är 3,80 gånger 2,60 bred och 3,80 lång. Och i det här fallet så blir de 4,5 meter lång, eller djup som man säger, va. Och 3 meter bred, så det blir ju en riktigt stor inglasad balkong. Och granne med den inglasade balkongen, så varje lägenhet får en inglasad balkong i söderlägen naturligtvis, och även en öppen balkong. Så du får liksom både och på varje lägenhet så. Och alla har ju naturligtvis havsutsikt och obegränsat med sol, därav namnet Solsidan också då. Och sen på terrassen som jag var inne på där, att vi har ju hål, tre stycken hål i taket där vi då, dels för att få ytterligare ljusinsläpp och sol på poolen där som jag berättade om, och även för att kunna elda under uppe på taket där, så det kommer ju bli lite häftigt, eller mycket häftigt. Och så sen så har vi en uteköksavdelning och naturligtvis solmöjligheter och så vidare. Sen så inomhus på den varmbonade delen, då är det då en samvarodel där man kan ha lite festligheter och fylla år och ha trevligt på och så vidare. Biljardbord ska det finnas, lite soffgrupper. Det ska naturligtvis en bastu med dusch och en bubbelpool där du kan sitta och ha trevligt, naturligtvis med en bra utsikt, eller den bästa utsikten om man ska. Eller bra utsikt kanske man ska kalla om man ska försöka vara lite ödmjuk helt plötsligt. Och så sen en träningsanläggning här med styrketräning och sån här gångband och bordtennis och cyklar och grejer. Så man kan då skjuta upp de här skjutpartiet vid sommartid och sitta och cykla ut över stan mentalt sett. Så att det här borde vara trevligt, det här borde vara tilltalande. Och jag bedömer att hela huset skulle kunna samlas på den här våningen. De borde rymmas här och utan att liksom vara inne varandra. Utan det finns liksom så många olika aktiviteter. Va? Schackbräden ställer man upp där också. Sådana här schackbjäser. Så att det finns en hel del att pyssla på med här.
Ja, du sa ju studion. Du har ju ritningen med dig in i studion här och jag ser ju att det hela ytan här upptaget, det är ju ett mervärde för de som köper lägenheter.
Ja, men tackar för det. Vet du, jag vill nästan påstå att det här ersätter en sommarstuga också. Egentligen är det så. Och så sen så den här idén som jag är inne på då, med att vi gör, vi säger att det blir 80 lägenheter här, och så sen så räknade med att det var, jag tror att det var 40 stycken båtplatser där nere på Sjögatan, att man har möjlighet att köpa in sig i det systemet också, så du får ordning och reda, och den båthamn ser du ju ifrån den här fastigheten, va? Så att det här ser vi fram emot. Det här är lite, vi tycker att det här är riktigt genomtänkt, och det här är ett mycket rationellare bygge att bygga det här än att bygga ting ett. För det här är alltså 50 meter långt och jag tror att det var 11 meter brett. Och när man bygger ett sånt här hus, då kan man flytta, det här blir ju plats ute till betong. Det är ju vår tankegång. Och då så flyttar man fram formen allt eftersom. Mm. Så du lyfter bara med kran en gång. När ting ett byggdes, då så var du tvungen att lyfta ner formen och lyfta upp och greja förvaran ner på backen. Alltså du lyfter formen dubbelt så många gånger. Det här ska vara ett effektivare bygge. Så är det tänkt, och bärningen är ju helt annorlunda. Här är ju normal armering. Det är 3 gånger mer armering på ting 1 än vad solsidan är. Och dimensionen är ju normal. På ting 1 så var det ju dubbelt så grovt, eller kanske till och med 3 gånger så grovt.
Nu vill vi börja rida bort till slutet här, men vilka är det som är köpare? Är det för de som bor i villor i förorterna här i Örnsköldsvik, eller är det inflyttande?
Naturligtvis, på tinget var det en par stycken inflyttande och hemvändande. Det är ju verkligen roligt om det är så, och det tror jag att det kommer att bli. För jag träffar ju folk på flygplatser och så vidare som blir sugen att flytta hem till Örnsköldsvik, för det händer så mycket och de tycker att det är kul och det är intressant, va?
Men merparten, det är alltså de som säljer villor ute i förorterna här i Örnsköldsvik då?
Ja, jag tror att det är en ny trend som har påbörjats, inte bara i Örnsköldsvik utan i Sverige överhuvudtaget, att idag flyttar man tidigare till en lägenhet än vad man gjorde förr. För det är så här att min generation och framförallt generation som kommer efter, de och vi är inte intresserade och har inte den tiden att hjälpa våra föräldrar och farmor och farfar. Det ska klippas gräs, det ska repareras, det ska skottas snö, för att de tycks bo billigt i sitt hus. Utan nu har man kommit på, och barna indoktrinerar sina föräldrar att de ska ha det bra, bo i en lägenhet centralt nära behandlet, och de vet att de har det bra.
Tack Niklas Nyberg, du, sändningstiden börjar lida mot till slut, och nu vet jag att du hade tänkt få bjuda lyssnarna på ytterligare en låt.
Ja, jag tänkte vi skulle få ta avrunda här med Tommy Körberg, och jag ser framför mig när det här huset på solsidan står färdigt. Man sitter antingen på sin inglasade balkong eller den öppna balkongen, eller uppe på terrassen som vi kan faktiskt kalla för första parkett. Och så blickar man ut över Örnsköldsvik som sprudlar av optimism och positivitet. Och då vore det lämpligt med Tommy Körbergs låt En stad i ljus.
Men tackar du, Annie.
Det tar vi som avslutning. Ja. Tackar.
Tackar.
Resa var mot solen, långt bortom alla slutna rum, där allting är oändligt och alla gränser har frivilligt suddats ut. Jag ville se mirakler och höra ord som föder liv, bli buren av en styrka som bara växer när jag anat mitt motiv. Stad i ljus i ett land utan namn. När tiden inte längre finns, så ser jag oss tillsammans, och då är resan slut, den där som vi minns.
Förmiddag, alla Radio Nolaskogs lyssnare. Här är Erik med evenemangstipsen vecka 6. Ja, säga vad man vill om vädret. Omväxlande är det i alla fall. Senare delen av förra veckan så var det väl så att man funderade över om de enda vettiga skodonen var skridskor. Men nu har det räkt ner en hel del snö igen. Så nu får man utrusta sig med ordentliga kängor om man tänker vistas utomhus. Och det var ett rent historiskt snödrev runt huset där jag bor. Så mycket snö har jag nästan aldrig sett på den platsen förut. Ja, och nu ska vi se vad som händer den här veckan. För er som vill krydda tillvaron med något annorlunda. Redan idag, den 3 februari, klockan 18.30 så är det en föreläsning som heter Samiska spår i vårt landskap. Det är föreläsning i anslutning till utställningen Färdmedel i obygd. Elisabeth Emting och Eva Jakobsson föreläser om samiska spår i vårt landskap. Och det är i samarbete med Gidio hembygdsförening, Trehörningsjö hembygdsförening och Orresdaret Samienen Sibri. Och det är och det borde vara på museet eftersom utställningen färdmedel i obygd är där. Och den 6 februari, då är det den samiska nationaldagen. Och då är det på klockan 12 på Örnsköldsviks museum och konsthall. Föreningen Orresdaret Samien Sibri håller i dagen. Och Orresdaret kaka serveras och filmen Stulet land visas. Och om det är någon som vill veta något mer om detta så är kontaktpersonen Birgitta Ricklund. Och henne kan ni nå på telefonnummer 070 687 0069. Och den 7 februari och till den 7 mars så är det vernissage utställning. Det är på något som heter lappteknik i stort och smått. Och örnkviltarna visar sina alster. Och det var vernissage 7 februari klockan 12 och det är på Örnsköldsviks museum och konsthall. Och kontaktperson för detta är Sonja Seidevall. Där har jag en e-postadress sonja.seidevall@bredband.net. Och på fredag så är det ju sagostund Parken biblioteket. Det är klockan 10 och 13 och det är från 3 års ålder. Och sen har vi teater på biblioteket. Den 7 februari är det teater på biblioteket. Det heter Musikpositivet med Reinhold Peter. Upplev en härlig musikstund med sång och rörelse från 3 år. Och boka biljett på 0660 880 20. Fredag den 6 och lördag den 7 så spelar Teaterspegeln på Gnistan sin nya fars som heter I lögn och ro. Dirk Benfields fars Beside Manners har i svensk version det träffande namnet I lögn och ro. Att det är mycket lögn kan vi garantera, men att rollfigurerna och publiken får så mycket ro är mer tveksamt. Pjäsen utspelar sig på ett litet nedgånget hotell någonstans på landsbygden. Där två herrar Larsson tagit in för att vänta på sin kvinna. Båda paren har läst om hotellet i kyrkans tidning. Naturligtvis blir det förvecklingar och den tillförordnande hotellföreståndaren Falke springer som en gepard för att hålla fasaden i lodrätt ställning. Fredagen den 6 februari. Då blir det storfrämmande på Bruks. Då kommer Jojje Wadenius och New York Connection. Och the New York Connection består av Georg Jojje Wadenius på gitarr, Lou Soloff trumpet, Lou Marini saxofon, Per Lindvall trummor, Lars Danielsson bas och Jesper Nordenström keyboards. Georg Jojje Wadenius, Sveriges största musikexport och flitigaste gitarrist, har tillsammans med sina amerikanska kollegor Lou Marini och Lev Soloff skapat bandet The New York Connection. De tre lärde känna varandra i New York på 70-80-talet. Tillsammans har de spelat i Blood, Sweat and Tears, Blues Brothers och i den legendariska tv-serien Saturday Night Live. Ansluter till dessa superstjärnor gör trumslagaren Per Lindvall, basisten Lars Larry Danielsson och Jesper Nordenström, keyboardist. Jojje, Per, Lars och Jesper utgör också Cleo, som är ett av våra mest uppskattade jazzband. Enjoy the show! Detta äger alltså rum på Bruks, fredagen den 6 februari, och insläppet öppnar klockan 19. och det beräknas att pågå till klockan 22. Arrangörer är Perdido Jazz och Blues. Kontaktperson är Per-Erik Elving och e-post till honom är per-erik.elving@telia.com. Och lördag den 7 februari, då är det Romeo och Julia på Folkanteater. En intim kammaropera om den stora, stora kärleken. Jag vill leva, sjunger Julia i första akten, just när hon möter Romeo. Strax därpå inser paret att det tillhör varsin adlig familj som ligger i fejd med varandra. Det gifter sig i hemlighet med förhoppningen att familjerna ska försonas. Romeo och Julia är historien om två unga älskande och deras från början dömda kärlek. En historia om konsekvenserna av omogen, blind passion, hat och fördomar. En föreställning med vacker musik, dramatiska scener och ett av världens mest älskade kärlekspar i en intim förtätad kammaropera komponerad av Charles Gounod. Det är Öviks Riksteaterförening som är arrangör och deras kontaktinformation är oviks.rtf@telia.com. Det var allt för den här veckan. Så nu önskar jag er en trevlig vecka 6 och på återhörande nästa vecka. Hej då!
Tragisk roll jag spelar ut, och när jag rasar sprider kring mig dödar, publiken strax i tårar flödar och störtar sen och dörren ut.
Ja, det är sant, publiken störtar ut.
I komedin jag är som eldkrut. Låt jag mig visar för publiken roligt. Publiken flirar, grinar så otroligt. Jag ser så äkta komisk ut.
Ja, det är sant, han ser ett komisk ut.
Låt man mitt namn på affischen läsa i en av mina större pjäser. Man om biljetter trängs och slåss och man kan dö. Och vore man i Stockholm, man ställde sig i kö.
Ja, vore man i Stockholm, man ställde sig i kö.
Min snille, min talang nog alla tjäna. Jag skördat nog av jubelropens klang. Man skulle hästarna från vagnen spänna. Låt jag hade hästar dit och vagn.
Och låt han hade hästar dit och vagn. Hög och sann konstnär i andra, rådande här i vår trupp. Ifrån Ystad till Haparanda, magen får man leta upp. Magen får man leta upp.
Thank you. Hej. Dagens novell heter Mellan himmel och jord och är skriven av Eva Seberg. Den finns i en bok som heter Kvinnornas svarta bok från 1993. Och jag som läser heter Görel Brattström. Mellan himmel och jord. Hissen var av den nyaste sorten som rör sig i en genomskinlig plasttub utanpå huskroppen. Den hade plats för 20 personer och det var just 20 kvinnor som hade ätit lunch tillsammans i takrestaurangen och skulle ner till konferenslokalen på tredje våningen. Inte alla hade kommit upp genom plasttuben, flera hade föredragit den vanliga hissen. En av kvinnorna skulle till och med gärna tagit trapporna om det bara hade rört sig om ett rimligt antal. De befann sig på 33:e våningen. Redan utsikten genom restaurangens panoramafönster räckte för att ge svindel. Några i gruppen hade medvetet satt sig med ryggen mot glasrutorna för att slippa se ned över hustaken. Ändå kändes det svårt att bryta sig ur gemenskapen nu och öppet tillkännage att man inte ville åka ned med de andra. Att man inte alls motsvarade konferensens starka och verklighetsnära kvinnoideal utan var precis så sjåpigt för ljugen att man föredrog en hiss där inget annat än våningssiffrorna avslöjade hur högt upp man var. Ett litet plingande talar om att hissen är där, dörren glider åt sidan. Att gå in genom den är som att stiga rakt igenom ett öppet fönster, tvärs igenom husväggen och ut i den ljusa sommarrymden. En snabb sekund verkade nästan förvånande att det finns golv att gå på även där, att det faktiskt står högt upp i luften utanför byggnaden. Hon som gärna skulle ha tagit trapporna vill vända men skjuts vidare av de som kommer efter. Ett hisnande ögonblick upplever hon det som om den rundade glasväggen inte kommer att hejda henne, som om hon befinner sig i en såpbubbla som när som helst kan brista. Hon stannar några tum från väggen, ställer sig med ansiktet mot de andra men sträcker ut händerna bakom sig, både för att känna att väggen verkligen är där och för att hålla avståndet till den. Just nu har hon 33 våningars fritt fall under fötterna. Hon säger till sig själv att det inte är underligt, inget att skämmas för, att hjärtat dunkar. Det skulle inte ha spelat någon roll om hon varit i en av de andra hissarna istället. Schaktet under hennes fötter, under golvet hon står på, skulle ha varit lika djupt antingen hissen befinner sig inuti byggnaden eller utanpå. Hon behöver inte se ut, hon kan fästa blicken mot golvet mellan sina skospetsar. Det ser mycket stadigt ut, marmorerat i svart och guld. Hon skulle kunna gråta av tacksamhet för att det inte är av glas det också. Hissdörren har börjat sluta sig när en klunga män kommer flåsande. Den främste sträcker fram en hand och lyckas få dörren att öppna sig igen. Kvinnorna närmast innanför protesterar. Ser han inte att hissen är full? Trots deras protester börjar männen tränga sig in. Om ni bara makar lite på er, flickor. Kvinnorna makar inte på sig, de pressas ihop. Det hjälper inte att peka på skylten med max 20 personer. Den avfärdas med enkel matematik. Med de säkerhetsmarginaler som gäller betyder det 2000 kilo och 100 kilo per person. Men mina vackra damer, jag är övertygad om att ingen av er väger mer än 60. Det betyder att ni lugnt kan ge plats för 800 kilo charmiga karar. De har inget val. De trängs bakåt. 7 män tvingar sig in. Den sista med en gemensam kraftansträngning från kamraternas sida. En tryckvåg som pressar luften ur allihop. När dörren sluter sig bakom honom står alla så trångt att de knappast kan andas in igen. Hissen går igång, börjar långsamt sjunka. Sjunker några decimeter, stannar. Den är överlastad, det fattar ni väl. Ni måste stiga ur. Lugn, gumman lilla, det här fixar vi. Mannen som kom sist in i hissen, han är en mycket stor och kraftig man, börjar trycka på knappar. Inget händer. Hissen rör sig inte. Dörren går inte att öppna. En av kvinnorna försöker armbåga sig fram till den. En av männen lägger armen om henne och flinar. Flinar ännu mer när hon tvingas inse att det absolut inte finns plats för att skaka honom av sig. Så ja, lilla damen, passa på nu och njut en dos maskulin värme och närhet. Passa på allihop, nu har ni chansen. Kvinnorna försöker tvärtom skapa ett litet luftrum mellan sig själva och närmaste man. Men ju mindre de gör sig, desto mer sväller männen ut. Den största börjar hoppa, hoppar så att hela hissen gungar. En av kvinnorna skriker högt. Ni blir väl inte rädda, flickor, ingen fara. Vi finns ju här, nu gungar vi lite till. Hon som hellre skulle ha tagit trapporna har inget avstånd längre mellan sig och glasväggen. Kan inte se golvet, de andra kvinnorna står för nära. Över axlarna på dem skymtar hon den store mannens röda nacke och blanka gässa som guppar upp och ner. Han måste vara fullkomligt galen att ingen av de andra hejdar honom. Moderna hissar kan inte störta, säger kvinnan bredvid henne. Det är jag alldeles säker på att jag har hört eller läst någonstans. Det finns gripklor som skjuter fram från väggarna och hakar i vid nödlägen. De vågar en snabb blick omkring sig. Det är svårt att begripa var några gripklor kan finnas dolda i plastcylindern. Det enda de uppfattar är att det verkar vara närmare himmel än jord. Underligt nog får den tjocke mannen rätt. Hissen börjar långsamt röra sig nedåt. Det var nu de skulle ha beundrat utsikten, takåsarna, gatorna djupt där nere. Men ingen av kvinnorna ser ut. De flesta blundar, står och lyssnar, hoppas att allt ska fungera normalt. Även männen håller tyst. Hissen fortsätter sjunka alldeles jämnt och lugnt. Den sjunker ända till mitt emellan 16:e och 17:e våningen. Där stannar den. Den tjocke spelar febrilt på knapparna utan resultat. Hissen står. Någon annan av männen försöker fortfarande skratta. Då var det tydligen meningen att vi skulle hinna bekanta oss en smula. Om vi alla tar och gungar, säger den tjocke. Rösten låter inte riktigt övertygande. Hissen rycker till ändå utan att någon rör sig. Det rycker i den som om den själv strävade för att komma loss fast utan att lyckas. Tryck på nödsignalen, ropar en av kvinnorna. Det måste finnas en nödsignal. Tryck på alarm. Ni har fastnat mellan två våningar. En ny röst talar. Den kommer ur de små hålen överst på manöverpanelen. Det råkar vi veta, berätta någonting nytt istället eller ännu bättre få igång hissen. Vi uppmanar alla hisspassagerare att vara lugna. Ni har inget att oroa er för. Hissens upphängningsanordningar är fullkomligt tillförlitliga. Lika tillförlitliga som driftsmaskineriet, är det någon som mumlar. Hur många är ni i hissen? 27. Säger den stora, det är han som har tagit ledningen. 20 kvinnor och 7 män, 27 stycken. Egentligen lite mer, fyller en av kvinnorna i. 27 och en halv kan man säga, en är gravid. Ni behöver inte vara nervösa, säger högtalarrösten. Stå bara stilla och ta det lugnt. Som om de hade något att välja på. De står så trångt att det närmast är omöjligt att så mycket som sticka handen i sin egen ficka och få upp en näsduk för att torka sig om pannan. Solen ligger rakt på plexiglastuben. Det börjar bli olidligt varmt. Männen ropar högre och högre om skandal. Kvinnorna viskar knappast. En skakar hela kroppen, kämpar för att inte gråta. Det känns tyngre att andas. Ändå försäkrar rösten ur högtalaren att det finns luft nog. Det var det äldre hissar som luften kunde ta slut. Det måste bara ha en smula tålamod. Maskinisten är på lunch. Eller rättare sagt, chefsmaskinisten har semester och hans vikarie är på lunch. Men han ska snart vara tillbaks. Om vi skulle ta en sväng om under tiden, säger en av männen. Inte ens kompisarna orkar dra på mun. När han försöker kränga av sig kavajen skickar han en våg av knuffningar genom hela hissen. De som står in till väggen mot solen börjar få yrsel. Men det finns ingen plats att sjunka ihop. De håller varandra uppe rygg mot rygg, mage mot mage, andedräkt mot andedräkt. Det är kvinnorna som får solhettan över sig. Männen står fortfarande i skuggan. I gengäld driver de upp värmen genom att skrika och käbbla med högtalarrösten. De vill ha tag på hotelldirektören, högsta chefen för hela förbannade bygget. Det här ska de gå till pressen med. Det här ska hela helvetes jävla bli skandal. Vad fan gör ni, flickor, ropar en av dem plötsligt. Han står i öppna sandaler. Kissar ni på golvet? Förlåt, svarar en tunn röst. Förlåt, men jag kan inte hjälpa det. Det är mer än en månad för tidigt, men jag tror faktiskt att det är vattnet som går. Hon måste få lägga sig ner, men det finns ingen som helst möjlighet att lägga sig ner. Det går knappast att skaffa ett aldrig så litet luftrum omkring henne, bara så att ingen direkt pressar mot den runda magen. Är någon av er läkare? Det är första gången kvinnorna vänder sig mot männen med en svag förhoppning i rösten. Ingen är läkare. De arbetar med data hela gänget. Ingen av kvinnorna är läkare heller, inte ens sjuksköterska. Det är tre jurister, en keramiker och en tandläkare, resten bibliotekarier och affärskvinnor. Men några av dem har själva fött barn. De manövrerar sig fram till den födande, försöker lugna henne med att det mycket väl kan dröja länge från det vattnet går tills barnet kommer. Men det tog inte lång tid förra gången, min första kom på mindre än en timme. Hissmontören, skriker männen, för fan se till att få tag på firman som monterade hissen. Ta hit hela den förbannade firman om nödvändigt. Tyvärr, kommer rösten i högtalaren en stund senare, hissfirman har gått i konkurs. Den finns inte längre. Det närmaste blir att flyga upp en expert från Danmark. Under tiden arbetar våra egna elektriker på att lokalisera felet. Få tag på någon med en slägga då som kan slå in dörrarna. Vi beklagar, det är nog inte riktigt så enkelt. Dörrarna är inte så konstruerade och vi gör ingenting som kan äventyra säkerheten. Vi är ledsna behöva påpeka att det är ni själva som har försatt er i den här situationen genom att överbelasta hissen. Vi borde ta och mörda dem och stapla dem på varandra från golv till tak, väser en av kvinnorna, så fick vi lite mer plats. Fanns det en gnutta anständighet i dem skulle de själva försöka stapla sig på varandra, men inte ens så mycket hänsyn. Jag tror jag känner huvudet, säger den tunna rösten. Ambulans! Ni måste stå klara med en bår och ambulans när vi kommer ner, ropar männen. Hör ni, bår och ambulans! Handväskorna, säger tandläkaren. Om det av er som har någon form av väskor lyfter upp dem på axlarna vinner vi några centimeter. Och tryck ihop er ännu mer, tryck ihop er allt vad ni kan. Vi måste få plats så att någon kan huka sig ned bredvid henne. En kvinna ställer sig bakom den födande och håller henne om höfterna. Två står så att hon kan lägga armarna om axlarna på dem. Hon skriker, försöker vara tyst men skriker igen. Borta vid hissdörren är det någon som stönar. Ur högtalaren hörs äntligen hotelldirektörens röst. Generöst talar han om att vid nedkomsten, det vill säga när hissen kommer lyckligt ned, tänker han bjuda alla på kalla drycker i baren alldeles gratis. Samtidigt sitter tandläkaren på huk och tar emot någonting i sin blommiga kjol. Ropar att de behöver alla kjolar som finns. De får slita av sig. Underkjolarna också, de som har. Någon mer skriker, en helt ny liten röst. Just då kommer hissen igång. Långsamt sjunker den nedåt och stannar i lobbyn. Dörren glider åt sidan. Den store mannen som stått tryckt mot den stupar omkull, faller handlöst i golvet. Vitklädda män är snabbt bredvid honom, lyfter upp honom, springer iväg med honom. Bakom dem står kvinnorna, den nyblivna modern med sitt fortfarande blöta och blodiga barn i famnen, och ser långt efter båren.